En podcast från Aftonbladet.
Dags för sista avsnittet av Inside Blågult. Vi har precis varit på Graham Potters avslutande presskonferens där han mötte den samlade svenska presskåren för sista gången. Det är jag som är med här då, Per Boman och Johan Flink och Linn Nordström. Vad fick ni för intryck av Potter när han sa farväl till oss?
Förlåt, jag skrattar här. För vi visste inte vem som skulle ta ordet av mig och Linn. Jag gör det då. Det var inte så att det var huggsexa om det ordet heller. Intryck. Att det här har varit något väldigt stort för honom, såklart. Det har det väl varit för oss alla och för laget också. Det jag bara spontant sådär, det var ju att han, lite ovanligt för förbundskapten, han fick väl frågan vilka som har tagit störst steg. Och att han då nämnde en rad spelare. Sånt där, det gör väl förbundskapten och tränare, de inte tänker till så jäkla mycket. Men rätt ofta får vi den från ingenstans ibland då att jag pratar inte om individuella prestationer. Jag vet inte, jag trodde ju att det skulle vara svaret. Men det var det inte, utan han lyfte ju en rad spelare. Och då tänker han ju framförallt på dem som, exakt som frågan var, vilka som har tagit störst steg, inte vilka som har varit bäst i VM i den svenska truppen.
Vi kan väl säga de fem som han nämnde då. Det var Jakob Fidel Zetterström började han ju med. Sen var det Lukas Bergvall, det var Elliot Straud. Vilka var två? Det var fem stycken spelare.
Elanga
och Besfort Zinelli också.
Ja, och det är väl fem spelare som har imponerat på oss också. Nej, men annars får man väl säga att det var en solig och lugn Potter som inte hade någon aning om vad han skulle göra på semestern. Han visste väl precis vad den här flygbiljetten var nu när han skulle lämna New York. Och sen var det ju betryggande där, Flink, att du fick ur honom att det var ett löfte att han stannade kvar till EM 2028.
Ja, Flink pressade ju honom ganska bra där faktiskt. Du började ju lite lugnt med liksom en ganska resonerande fråga om att fotbollsvärlden är ju business och allt kan hända och så vidare. Och så där. Vad tror du? Kommer du vara kvar till EM? Och då, vad svarade han då egentligen? Tyckte du att det var det betryggande eller?
Ja, jag frågade om han kunde garantera att han var kvar över EM. Och jag försökte ju smickra lite också med att han har ju liksom lyft landslaget och är oerhört populär bland fansen och så. Så att det skulle liksom vara ett löfte riktat till dem än till mig. Och då inledde han ju klassiskt då att det finns ju inga garantier. Men var ju ganska övertygad att säga att vi är på en spännande resa. Det här är en stor ära att ha det här jobbet. Och så vidare. Och så då smög jag liksom in en följdfråga då att kan vi ta det som ett löfte? Och då sa han ju ja.
Kände du att det var 100% att han inte skulle lämna innan EM?
Finns ingen garanti av fotboll. Men det måste ju upp på en jäkligt hög nivå, tror jag. Pratade vi inte om detta i podden igår eller? Man blir osäker på vad vi babblar på när vi står i någon hiss och vad vi säger i podden. Men att det ska till någonting speciellt. För att han nog är lite bränd som klubblagstränare. Inte riktigt beredd att ge sig in i den cirkusen igen och gillar det här. Han blir ju lugnare att vara förbundskapten. Sen kanske det blir här nu. Det har ju varit rätt intensivt för honom med playoff och VM och så. Att det kanske smyger in sig en liten tristess igen. Men jag tog honom på orden ändå. Sen så det är klart så skulle då Bayern München kunna. Alltså, jag menar... Det är Nations League nu och Sverige ska kvala in till EM. Det är det han kan prestera. Det är väl inget som får igång stora klubbar ute i Europa. Det hade varit något att säga att han hade mot all förmodan tagit Sverige till semifinal i detta VM. Ja, då snackar vi en helt annan situation.
Ja, och sen sa han väl också att det var lite... Ja, man sa väl rakt av att kändes lite roligare på vissa sätt att vara förbundskapten än att vara tränare.
Men vad ska han svara då?
Ja, jo, det är sant. Men jag tänker väl att det förfallt så är det väl skönt att slippa den psykotiska pressen som det är i Premier League. Jag skulle ändå misstänka att det är lite, även för att svenska presskåren också kan vara liksom tuff ibland och så, så uppfattar jag det som att det är en lite mer human miljö ändå.
Det är, hörni, Disco kom precis förbi här nu och la sin telefon på bordet 3 decimeter från mig för att ladda den. Går sen bara ut, han bara la den där. Gick ut. Man är ju lite spänd så här. Det kan ju komma upp alla möjliga bomber i den där telefonen. Jag har ögonen på den.
Ja, men lova.
Så tar jag ett stort avslöjande i Sportbladet.
Speciellt när det händer saker i AIK, då kan det ju verkligen smälla till i mobilen. Ja.
Sen Potter pratade ju också, man fick ju frågan vad han var allra mest stolt över eller nöjd med under VM. Och då hade han ju ett specifikt, konkret exempel. Och det var hur spelarna reste sig efter 5-1 mot Nederländerna. Det lät ju på honom så efterhand som han var kanske då lite orolig för hur de skulle reagera ifall de skulle kunna ta sig tillbaka och spela en stabil, göra en stabil insats mot Japan, vilket ju krävdes om man skulle ta sig vidare. Och han framstår ju som lite orolig för det med tanke på hur mycket han tryckte på hur glad och stolt han var över att spelarna inte gick ner sig efter det. Det var väl det som han verkade mest nöjd med av allt.
Men då han gick till sin trotjänare Ken Sema och letade fram ett brandtal och lät honom ställa sig inför laget och hålla det. Nej, men jag tänker, vad var det mer han sa? Det blev ju ändå några skratt i lokalen. Vad var det mer som bringade glädje i det här annars ganska trötta hotellrummet där vi satt med honom?
Det var ju en bunker. Det var inget roligt hotell de har bott på senaste nätterna. Alltså. Mörkt. Tråkigt.
Ja, framförallt att det var de här glasburkarna med som var uppställda på flera hyllor så det ser ut som ett laboratorium för typ djur i lobbyn. Det var obehagligt framförallt för mig då kanske som vegetarian.
Nyhetsmässigt så var det ju relevant såklart när han pratade om den petade trion då. Budgie, Williot Svedberg och Hugo Larsson. Och man kan ju tolka hans svar på lite olika sätt. Han sa ju att dörren inte var stängd. Han sa väl också att dörren var öppen. Men att samtidigt har vi kommit ihop ganska bra med den här gruppen under VM. Liksom, att det ändå betyder mycket. Men nämnde också att det såklart kommer vara rörelse i en landslagstrupp för det är naturligt. Det är lite svårtolkat om han är särskilt sugen på att ha med de här grabbarna eller inte. Men vad fick du för känsla, Flink?
Jag fick ju lite, om man ser då den här trions perspektiv, lite negativ sådär. Det kändes inte som, visst dörren öppnas, ja det är klart att han kan inte sitta där och slå fast att de aldrig mer får spela i landslaget. Men det var inte sådär, den kunde öppnas lite mer, var faktiskt mitt intryck, utan att liksom kunna citera honom på någonting som befäster det.
Hugo Larsson tycker jag väl känns som närmst att han kommer med i en trupp till Nations League.
Ja, jag håller med om det. Inte minst för att nu körde han ju ändå liksom. Alltså, vi har ju pratat mycket om att det saknas en riktigt bra defensiv mittfältare och varken Mattias Svanberg eller Jesper Karlsson tog ju chansen under mästerskapet att lösa den rollen. Och då körde han ju mot Frankrike som vi har varit inne på, 2 stycken offensivt balanserade mittfältare centralt. Och om de kan spela ihop Yasin Ayari och Lukas Bergvall, så är det klart att Hugo Larsson, trots att han har brister defensivt, också skulle kunna spela med någon av dem. Så att, ja, det, samtidigt, det är ju någonting med Hugo som gör att 2 förbundskaptener i rad verkar ha tröttnat på honom. Så det är fortsatt spännande att se.
Du är så extremt mycket på det här med gruppdynamiken om man ska vara tillsammans länge inför VM. Och Nations League blir det ju, det är ju också långa samlingar, det är ju absolut inte lika länge som det har varit här nu. Men om man nu då har satt den dynamiken i den här gruppen, då tror jag det blir ännu svårare att byta ut. Speciellt när det betyder så mycket för Potter. Sen, ja, vi greppar ju efter minsta lilla positiva citat eller nyhet kring Dejan Kulusevski. Och nu fick ju Potter fråga om det igen. Och då så sa han ju ändå att jag tror inte att han är långt ifrån. Och någonstans de citaten man har hört tidigare så har det inte låtit lika hoppfullt. Och man har ju sett Dejan springa och träna med boll på sociala medier. Så jag vet inte, kan man ha någon förhoppning om att han är tillbaka till hösten?
Ja, men hade han varit väldigt osäker på det, då hade han väl svarat att det där vet jag faktiskt ingenting om. Jag hoppas att Dejan Kulusevski kan spela fotboll igen, men jag vet ingenting om det. Nu sa jag ändå att han var att han trodde att det var ganska nära, och det gör man väl inte om man inte vet någonting. Eller övertolkar man då, Flink?
Nu låter jag en jävla pessimist. Glaset är halvtomt, men ja, lite. Vi tolkar in ganska mycket ändå utifrån egentligen ett citat från honom där. Så att, men visst, låt oss hoppas. Sen, det är en rätt lång väg till Kulusevski, en gissar jag i varje fall, en spelare som ska gå in och göra skillnad i landslaget. Han ska ju komma i bra form först.
Ja, absolut. Och sen var det ju mycket mer de här liksom långsiktiga frågorna om vad Sverige ska vara för typ av fotbollslag framöver. Som är svåra att svara på. Där ger han ju liksom en... Han pratar ju mycket om... Ja, så pratar mycket om balansen är viktig och så vidare. Han pratar mycket om... Jag får känslan att han inte kommer ha något stort projekt där han liksom, likt Jon Dahl Tomasson, kommer lansera någon fantastisk spelsystem som ska ta hela Europa med storm i höst. Liksom. Utan jag tror att han kommer fortsätta och pussla och lappa och laga utifrån varje enskild samling. Att liksom, och jag tycker det är ganska sunt att ha det förhållningssättet, att göra bästa möjliga utifrån de spelare han har vid varje enskild samling, snarare än att ha något storslagen idé som ska genomföras.
Kanske ingen storslagen idé, men han fick väl aldrig frågan. Jag var på gång att ställa den, jag ställde lite andra frågor istället. Men det här med att han ändå har skiftat formation så pass mycket. Vad vill han? Vi vet i Östersund så kunde han ju skifta formation under matcher. Då hade det hur skillnad ett klubblag än ett landslag. Men han fick ju aldrig frågan, vad vill han? Vad ser han? Är det en fyrbackslinje eller är det en fembackslinje? Är det tre centrala mittfältare eller är det två? Det är det där som också kan spela in om Hugo Larsson, hur ser hans chans är att komma tillbaka till exempel. Så där vet vi egentligen inte mer. Det var mycket, det var en del frågor om ideologi och kanske någon spelidé i stort, men inte det här så långt ner på siffror eller så.
Ja, men det är Bank att... försökte väl?
Ja.
Han ställde ju en längre fråga om det. Om det var så här Sverige skulle se ut eller om han skulle sätta sig ner vid ritbordet och börja om helt på nytt.
Ja, precis. Och då är det ju ganska luddiga svar och så. Men jag tror också att Potter faktiskt... Man stör sig ibland på tränaren när de säger att jo, men det där är bara en lek med siffror och så. Men i Potters fall så tror jag inte att det är en så stor fråga för honom om det är fem backar eller fyra backar eller så. För att det är... Det känns väldigt mycket snarare som olika roller på planen som man tillsätter. Och jag upplever också att spelarna verkar ganska snabbt vara trygga med att byta system. Så det har inte varit ett problem, känner inte jag i alla fall, när man har sett Sverige. Utan om Sverige har förlorat matcherna så har det mer berott på att vi helt enkelt har sämre spelare. Liksom.
Men han kanske ja, men vill anpassa sig efter motstånd också. Så pass mycket, och det får vi leva med, eller det kanske är positivt, det kanske är rätt väg.
På en sån här presskonferens annars, alltså som avslutar ett mästerskap, jag har ju bara varit med på en tidigare, då var det Jan Andersson, och då kan man ju så här gå igenom om det har varit någon skandal eller det har hänt någonting under mästerskapet, men det har ju verkligen inte varit någonting sånt under VM för svensk del, så det kunde man inte heller plocka upp. Jag kommer ihåg när Janne var förbundskapten efter corona-EM. Då var det ju både när Dejan hade festat med Wankas och smittat Svanberg. Och sen var det att han hade haft med Granen som inte hade spelat en minut, som bara var mer lagpappa. Men Potter har ju verkligen klarat sig från alla sådana typer av rubriker.
Ja, alltså det enda som kom var ju inför VM då när han valde att ta bort den här trion som ju, ja... De flesta, åtminstone journalister och de flesta fotbollsintresserade i Sverige, ändå tycker jag inte var ett dåligt beslut. Liksom. Så att, där hade han nog ändå stöd från allmänheten och från journalisterna, skulle jag tro ändå, i stort sett i alla fall. Sen ska vi tänkte vi kanske ska prata lite, vi snackade om vilka spelare som Potter har lyft upp. Och jag tänkte, vi har ju också gått igenom truppen, vi har en artikel ute på Sportbladet, ja, när ni lyssnar på den här ligger den nog ute, där vi har betygsatt truppen. Och jag tänkte att vi kan ju ta dem som vi har gett mer än 2 plus. Vi har inte gett någon underkänt, utan vi har, de flesta spelarna ligger på 2 plus. Men vi har också höjt ett par över det. Jag tänkte att jag ska gå igenom dem. Dels för Dels Zetterström, som vi har gett 4 plus. Och det är väl ändå han som är den spelaren som har gått allra starkast ur det här mästerskapet, va?
Ja, sett det man kom ifrån. Han var andra målvakt. Och nu känns det som att han kommer att vara första målvakt i flera år. Och gjorde ju starka matcher också. Han räddade ju mer än vad Kristoffer Nordfeldt gjorde. Liksom.
Ja, och i övrigt så var det 3 plus till Victor Nilsson Lindelöf, som ju var den mittbacken som konsekvent var inblandad i i minst antal jobbiga situationer. Hans sida var stark och där hade han också Gudmund som bredvid sig som har vi också gav 3 plus för hela VM för att han var väldigt stark både som ytterback och som mittback. Framför på mittfältet så gav vi 3 plus till både Lukas Bergvall och Yasin Ayari. Lukas Bergvall får väl 3 plus framförallt för hur han avslutade mästerskapet och Ayari får väl 3 plus framförallt för hur han började mästerskapet.
Svaga 3 plus på Ayari. Det var ju diskussion om det skulle vara en 2 eller en 3 och lite sett
det var ju fan
till
omröstning.
Ja. Men det är också lite, vi fastnar för olika saker när det kommer kanske till betyg. Det är ju så luddigt egentligen vad parametrarna är och så. Jag tycker att man kan ta fäste lite på hur turneringen har varit. Ayari började med 2 mål som sticker ut. Han var bra i den matchen. Det var ju också ett motstånd kanske, ja, om det inte är det sämsta, så näst eller tredje sämsta laget av alla 48 i VM Tunisien. Tills liksom, ja, vi var det inte så i betygen. Det var 4-3-2 eller nej, det var kanske någon annan som hade den kurvan. Medan Bergvall liksom bara starka inhopp. Och till slut så kunde inte Potter hålla honom utanför elvan längre när det var dags mot Frankrike och visat att han ska ha en plats när de startar om igen till hösten där. Så att plus, om jag nu ska vara så här med betyg, rätt mycket också utifrån vilken nivå spelarna är på, vad man kan förvänta sig av dem. Så att det kan nog verka lurigt ibland. Hur kan
Gudmundsson?
Ja, precis. Jag tänkte så här, hur kan Alexander Isak ha en 2 som fick väl en 5 i premiären? Och Alexander Bernersson också en 2. Är inte Alexander Isak en bättre fotbollsspelare? Stroud
har väl en 3.
Exakt. Men det är bara tillbaka till, jag var med på Zlatan-tiden. Jag tror att ingen spelare i svenska landslaget har fått så många 5, men också så många 1 som Zlatan har som landslagsspelare. För att det var ju, antingen så var han ju magisk eller så hade vi så höga förväntningar sen att när han inte svingade med trollspöet så var vi rätt hårda och då blev det ofta 1.
Ja, men det som
1-5-1.
Ja, det som var lite oväntat med Isak var ju det att vi trodde ju att han skulle börja mästerskapet långsamt, kanske till och med svagt på grund av sina skadeproblem och sen gasa upp. Istället så var han ju, som vi säger, då briljant mot ett svagt Tunisien där vi gav han en 5. Han var det klart bästa svenska spelaren mot Nederländerna, upplevde jag i alla fall. Fick en 3 i betyg efter den matchen. Och sen var han ju rakt av dålig, framförallt mot Frankrike, men ja, även svag mot Japan. Så att han tappade ju allt eftersom, och det är väl den känslan som gör att han får en 2 i totalbetyg istället för en 3. Gyökeres däremot gav vi en 3, och som du var inne på Lin, så gav även Elliot Straud en 3. Utifrån hans förutsättningar så gjorde han ju ett väldigt bra mästerskap, gjorde i princip inga misstag under varken mot Japan eller Frankrike, och det tycker jag var imponerande.
Elanger
naturligtvis en 3 också.
Och nu ska Straud hem och spela på Strandvallen.
Ja, börjar väl se ju sporta fredag, va?
Han får studenternas först.
Han får väl vila, va?
Och om man ska liksom tala om Sverige i stort så misstänker jag att jag talar för alla oss här i podden, även de som har varit med i podden i övrigt då, Malin och Disco och Bank och sådär, att en 3, 3 plus för Sverige för det här VM:et. Man tar sig vidare från gruppen, vilket ju inte är jättesvårt med tanke på att Tunisien var så dåliga, men man klarar ett kryss mot Japan, det är svårt att begära mer. Man tar sig vidare och man gör en hedlig prestation mot Frankrike som man inte överhuvudtaget kan vänta sig att Sverige ska få med sig någonting från. Så att det är väl inte starka 3 plus, kanske snarare lite svaga 3 plus, men det är väl ett rimligt totalbetyg, va?
Absolut.
Ja. Lät väl på Potter som han var mest nöjd med Japan-matchen, va? Det var kanske det här att de studsade tillbaka också, och det var ju den matchen som tog dem vidare. Men det, alltså, jag gissar ändå att prestation över 90 minuter, det är klart Tunisien var ju, men då man måste ju ta hänsyn till motstånd.
Men jag tror också att han räknar in där att de fick ju ändra om när Hien blev skadad. Och att det också var ett styrkebesked både för honom och för laget att man lyckas med det under en match.
Han pratade om Hien, kom ju tillbaka. Ja, ja.
Han älskar verkligen Isak Hien. Verkligen, ja, verkligen. Han talar med honom på ett sätt som många andra bara talar om sina barn på. Så att,
men det gjorde ju JDT med, att han vad var det han åt till breakfast? Han åt anfallare till frukost.
Ja. Nej, men jag kan ju förstå på sätt och vis, för att han har ju en sån galen potential i Sakien. Om det skulle liksom funka, så ja, då skulle han kunna vara en, kanske inte världsklass mittback, men en enormt bra mittback på landslagsnivå. Sen är det ju det här med att ja, sällan ser ut så när han väl spelar. Men han har ju inte gett upp hoppet på Hien i alla fall, så kan man säga. Utan han kommer fortsätta bygga försvaret kring honom och Lindelöf. Var det något annat som vi kan ta med oss från den här dagen? Eller ska vi säga så?
Den här oerhört varma sista dagen i New York. Dagen efter att Sverige har åkt ut VM. Ja.
Men vi lägger väl ner podden, va? Boman, eller du lägger ner podden nu, va?
Ja, hur blir det med sändningstakten?
Ja, nej, absolut. Det här får bli en avslutning. Så får vi se ifall det återkommer framöver när landslaget spelar eller så. Men för den här gången är det över efter åtminstone ja, runt lite över 30 avsnitt skulle jag tro det har varit. Så det har varit kul. Och kul till alla
väldigt
lyssnare.
Väldigt trevligt.
Ja, och tack till alla lyssnare som har varit med oss under resan också.
Så ja, hörs vi kanske rätt framöver. Ja, då detta, Boman.
Ja, för fan.
Ja, tack för det varma berömmet.
Men sista fråga då? Mm. Ja, Boman. Ja. Nu när ni åker hem och ser VM hemma, vilken nation tror ni vinner VM?
Jag står fast vid Frankrike som jag sa igår.
Ja, det var vågat, Flink. jag för att bryta av lite då, så jag tror väl egentligen Frankrike, men jag säger att det blir en final på en repris på förra finalen, att Messi sjukt nog gör det igen då, trots att Argentina egentligen är ett klart underlägset lag för Frankrike. Vad säger du själv, Alin?
Jag har ju tippat England i Bibeln. Så jag håller fast vid England.
Ja. Och du stannar ju kvar här. Och jag och Boman åker hem, och det är vi ju fler som gör. Ni är några som är kvar.
Ja, jag är kvar fram tills om 19 dagar så åker jag hem, och då har finalen spelats här i New York.
Ja, men då hoppas jag att du, Linn, och att Simon Bank och att Erik Niva håller sportbladet fanan högt här på den amerikanska kontinenten. Tack för att ni var med, så hörs vi. Ha det gott.
Tack för allt, Boman.
Hej.
Sverige spelar fotbolls-VM i sommar!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.